عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأهلا وسهلا. Vi fortsätter att gå igenom denna välsignade bok Dawa Dawa av Imam Ibn Qayyim al-Jawziya, där vi går igenom stycket där författaren tar upp syndernas onda konsekvenser. Och vi nämnde i tidigare föreläsningar ett flertal av dessa, om hur synder förnedrar människan, hur synder förstör människans intellekt, hur synder förstör människans hjärta och förblindar människans hjärta. Och sedan sist också hur synder leder till Allahs förbannelse eller till profeten Muhammeds förbannelse, la'na alayhi salatu wassalam, över de som begår vissa former av synder. Och vi talade också om hur den som syndar kontinuerligt och inte gör toba exkluderar sig själv från att inkluderas i profeternas och änglarnas dua. Kommer ni ihåg det? Att profeten a.s. gör dua. Ber om förlåtelse för de troende, de sanna troende. Och änglarna ber också dagligen om förlåtelse för de som följer den rätta vägen och ständigt vänder sig till Allah i ånger. Så personer som syndar, yani, missar då denna stora dygd. Och vi tänkte idag fortsätta. Vi ligger på punkt 25. Det säger författaren att från syndernas onda konsekvenser är vad som har nämnts i hadithen i Sahih Bukhari. Och här kommer författaren nämna en väldigt mäktig hadith som berättas från Samura radiyallahu anhu. Och den hadith är ganska lång. Och i den hadith så tar profeten alayhi salam upp vad som händer med vissa syndare i El Barzakh. Barzakh är anhalten mellan detta liv och nästa liv. När människan dör och själen lämnar kroppen så förflyttas man från detta liv till El Barzakh, graven eller den själsliga platsen där man väntar på återuppståndelsen och domedagen. Och Barzakh är inte bara ett tomrum där ingenting händer, utan nej, det kommer att hända saker. Antingen är det en fröjd, belöning, eller så är det straff och en plåga. Så det finns folk som lever lyckliga, dör och njuter i El Barzakh. Deras grav blir en plats av paradiset. De får njuta. Deras domedag är enkel och de får njuta i paradiset. Och det finns folk som straffar sig själv i detta liv med synder och ett icke-religiöst liv. Och folk som straffar sig själva eller kommer att straffas i El Barzakh, i graven, i väntan på domedagen. Och folk som straffas på domedagen och sen i helvetet. Subhanallah. Så i denna hadith kommer profeten a.s. att nämna ett urval av syndare som straffas i El Barzakh. Och det är verkligen ett tankeställare. Och Samura bin Jundub radiyallahu anhu säger då att profeten a.s. ofta brukade fråga sahaba igen efter fajr i moskén: vem av er har fått en sanndröm? Och om någon berättade så tolkade han drömmen. Så en dag så berättade han om sin egen dröm som han hade fått den natten. Och här vill jag bara betona vikten av sanndrömmar. Och det här nämner Ibn Abd al-Barr som förklaring på dessa hadither. Att profeten a.s. brukade efter fajr fråga sahaba öppet i moskén: vem av er har fått en sanndröm? Varför? För det är då som drömmen är som färskast. Man minns alla detaljer. För detaljer är viktigt i en sanndröm för att kunna tolka det. Som ibland kan det vara antal, det kan vara färg, det kan vara det ena eller andra storlek och så vidare. Detaljer som kan glömmas bort men som kan vara avgörande i att tolka en dröm. Så han brukade då fråga: vem av er har fått en sanndröm? Och om någon har fått en sanndröm så berättade han drömmen framför alla. Och profeten a.s. tolkade drömmen framför alla. Varför? För att lära sahaba hur man tolkar drömmar. Är ni med? Det skulle vara som en tamrin, en form av utbildning hur man tolkar drömmar. Och det tyder på att drömmar har en position i vår religion. Det är något viktigt. Ru'ya saliha, de sanna drömmarna. Som också ökar innan domedagen, som du har nämnt i en autentisk hadith. Att de sanna drömmarna är en bushra, ett glatt, glädjande budskap. Som är det enda som finns kvar av inspiration och uppenbarelse. Och något som då kommer att öka innan domedagen. Alla kommer att ge de sanna troende sanndrömmar innan domedagen. Och här berättar då profeten alaihissalam om en dröm som han fick. Och profeternas drömmar är bara sanna. De får inga fantasidrömmar och de får inga mardrömmar. Och de är uppenbarelse. Så allt som kommer att nämnas i denna hadith är sant. Det sker och det kommer att ske. Okej? Så vad säger då profeten alaihissalam? Vi kommer översätta hadithen och sen kommer vi inshallah förklara delar av hadithen. Han sa att det kom till mig två stycken, två änglar, och det sägs att det var Jibril och Mikael. De kom i natt och tog mig. De tog mig, och förde mig vidare. Och de sa, intaliq, låt oss gå. Så vi gick, eller jag gick tillsammans med dem, tills vi kommer till en person som ligger på ryggen. Och över honom står en person med ett stenklot. Och den här personen släpper stenklotet på den liggande personens huvud och krossar hans skalle. Och stenklotet rullar sedan iväg. Så personen som kastade stenklotet går iväg och hämtar det och kommer tillbaka. Och när han kommer tillbaka är mannens huvud återställt. Och då släpper han stenklotet igen. Och den här processen upprepas om och om och om igen. Och då så säger profeten alaihissalam i förvåning, subhanallah. Vad är det här för någonting? Och då så säger änglarna, intaliq, intaliq. Gå vidare, gå vidare. Och han sa, vi kommer till en annan person som ligger på magen. Och bakom honom står en man med järnkrokar. Som stoppar in dessa krokar i kinden. Och sliter sönder i den högra sidan. Huden lägger den bakom nacken. Och sedan in i näsan och sliter sönder. Och sen i ögat och sliter sönder. Och sätter liksom fast det här på baksidan av huvudet. Och när han är färdig med ena sidan så gör han den andra. På samma sätt. Och när han är färdig med den återställs den här sidan. Och då gör han om den här processen hela tiden. Och då säger profeten subhanallah, vad är det här för någonting? Och då säger de gå vidare, gå vidare. Och han sa vi kommer till någonting som liknar en tenor. En sån här flaskformad ugn som man gör sån här bröd i. Och i den så hörde han skrik, röster. Och när han kollade in i den såg han nakna män och kvinnor. Och han såg att den flammade upp och de liksom kommer upp och de skriker i den här ugnen. Och vissa tillägg på hadithen nämner att de svällde upp. Och att det luktade ruttet och unkelt. Han sa vidrigaste doften han har känt som avloppsdoft kom från de här personerna. Och då så säger de, gå vidare, gå vidare. Och han kommer till en flod som liknar blod, den är rödaktig. Och i floden ser han en person som simmar upp mot ena kanten av floden. Och vid kanten av floden står en annan person med en hög med stenar, runda stenar eller någonting sånt. Och varje gång personen kommer till kanten så kastar den här personen in en sten i munnen på personen. Och personen flyter eller liksom hamnar längre bak i floden. Och försöker då simma upp igen mot ströms. Om och om och om igen. Och det här repeteras oavbrutet. Och då säger han, vad är det här för någonting? Och då så säger de, gå vidare, gå vidare. Och han sa, vi kommer till en person som har, eller hade det mest skräckinjagande utseendet jag någonsin har sett. Och den här personen går runt en eld som han tar hand om. Och jag säger till dem, vem är det här? Och de säger, gå vidare, gå vidare. Och vi kommer då till en stor, lummig trädgård. Så väldigt fylld av grönska. Och där ser jag en man som är så lång att jag inte kan se hans huvud. Alltså hans huvud är upp i himlen. Och runt honom är barn. Och jag har aldrig sett så många barn. Och då så säger jag, vem är det här? Och då så säger de, gå vidare, gå vidare. Och jag kommer till en otroligt vacker och mäktig trädgård. Jag har aldrig sett en sån stor och vacker trädgård någonsin i mitt liv. Och det sägs till mig, stig upp. Och när vi stiger upp så kommer vi till en stad byggd vars byggstenar är av guld och av silver. Och där söker vi tillträde att få komma in och det öppnas för oss. Och när vi kommer in så ser vi ett folk, män, vars ena halva av kroppen är den vackraste kropp du kan tänka dig. Och den andra halvan av kroppen är den fulaste kropp du kan tänka dig, eller utseende som du kan tänka dig. Och sen får de här personerna gå in i en flod med vatten vitt som mjölk. Och när de kommer ut så är de vackraste av personer. Alltså den här fullheten har försvunnit från dem. Och sen så sägs det till mig, det här är Jannat och Adn. Det bestående eviga paradiset. Och det där är din boning. Och jag kollade upp mot himlen. Och där ser jag ett slott vitt som ett mål. Och änglarna säger att det här är din boning. Och då så säger jag till änglarna, Barakallahu fikuma, må Allah välsigna er. Låt mig gå in i min boning. Och då så säger änglarna, Ammal an fala. Nu kan du inte gå in här. Och inte där khiluhu. Men du kommer att gå in gärna senare. Och då så säger profeten alaihissalam att jag såg i natt många underliga saker. Vad är det för någonting som jag har sett? Och då säger änglarna, vi ska nu berätta för dig. Och de säger, den första mannen som du såg liggandes på ryggen, som fick sitt huvud krossat om och om igen, var en person som lärt sig Koranen och sen sov när det var tid för bön. Yani försov sig medvetet förbi bönen. Och mannen vars kinder och ansikte slet sönder och fästes vid nacken med krokar var en person som begav sig ut på morgonen och ljög en lögn som nådde till en annan kontinent. Och de nakna männen och kvinnorna i ugnen är zunat och zawani. De män och kvinnor som begår zina. Och de männen eller mannen som simmade i floden av blod är en person som konsumerar eller tar ränta. Och mannen med det skräckinjagande utseendet som gick runt elden är Malik, väktaren över helvetet. Och den långa mannen du såg i trädgården är Ibrahim, alaihi salam. Och barnen som du såg runt honom är alla barn som dött på El-Fitra eller fötts på El-Fitra. Och då så sa vissa som var där, ja Rasulullah, även icke-muslimernas barn. Och då så sa han, även icke-muslimernas barn. Och de män vars halva kropp var vacker och andra halvan var ful är ett folk som blandat goda och dåliga gärningar. Och Allah sedan förlät dem. Och där slutar hadithen. Så i denna hadith finner vi vad? Vi finner att profeten alaihissalam här nämner vissa straff som drabbar folk i El-Barzakh i väntan på domedagen. Och den första av dem är vem? En person som försummar bönen. Alltså struntar i bönen. Han lär sig Koran, han vet att han ska be. Men han sover när det är tid för bön. Vi talar inte här att han försover sig omedvetet, det kan drabba alla. Men han försover sig med flit, när han struntar i bönen. Duckar bönen, försummar bönen, negligerar bönen. Han, som många gör, speciellt med fajr. Jag kan inte vakna tidigt, jag kan inte avbryta min sömn, jag vill sova djupt. Han var uppe sent på natten, jag vet inte vad, kollade på någonting, spelade någonting. Och sen sover som en sten och missar fajr med flit. Eller säger jag behöver den här sömnen, jag ska upp, jag ska till skolan, ska jobba, sömn är viktigt, jag vet inte vad. Och kanske ber när han vaknar, fajr har gått ut. Det här är mycket, mycket allvarligt i islam. I islam ska man be i tid. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaben mawquta. Varje bön har en bestämd tid i islam. Den har en början och den har ett slut. Och det är ogiltigt att med flit be bönen efter dess tid. Många lärda sig att bönen accepteras inte. Om du med flit ber den efter det att tiden har gått ut. Du har ingen giltig orsak att slå ihop den. Det gills inte. Och Allah har fördömt detta. Han säger, waylun lil musallin. Be en straff till de som ber. Alladina hum an salatihim sahun. De som skjuter upp bönen, försummar bönen, är lata med bönen på det här sättet. Det är mycket, mycket allvarligt. Vad händer med den här personen i väntan på domedagen? Vet inte ens kommer till domedagen. Hans huvud krossas oavbrutet av ett stenblock som släpps på hans huvud i väntan på domedagen. Subhanallah. Och här nämner vissa lärare hikma att många av de här straffen ni hör om i helvetet på domedagen och så vidare går oftast att relatera till själva synden han gjorde i detta liv. Att det blir motsatsen till vad han gjorde. Kolla här, den här personen ligger med sitt huvud på en skön kudde. Kudden är mjuk, kudden är skön, eller hur? Sömnen är söt. Och han vill inte lämna sin sköna kudde. Ja, den är mjuk. Han straffas han med motsatsen. Att han får ett hårt stenklot som krossar hans huvud. Som han gärna föredrog att låta vila istället för att be till Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv. Så det visar på vad? Att man aldrig ska lämna en obligatorisk bön. Aldrig någonsin. Du ska ha det som inställning. Och det här nämndes i en hadith. Lämna aldrig en obligatorisk bön. Vad som än händer, be dina böner i tid. Alhamdulillah, du kommer inshallah vara på det torra. Du kommer att ha mycket gott att hämta oss alla på domedagen. Och inshallah, du kommer att vara säker. Som nämndes i hadithen, att om du ber dina salat i tid, du kommer att komma på domedagen med ljus, nur, burhan wa najat. Ljus, burhan, bevis på att du troende och räddning inifrån Allahs straff på domedagen. Men kommer man inte med bönen, har man inte bett den i tid, har man inte bett den som man ska, kommer man utan ljus, utan bevis och utan räddning på domedagen. Och Allah skydda oss. Den andra personen som han såg, den här mannen som då låg på magen och vars ansikte slet sönder om och om igen med de här järnkrokarna, var en man som ljög. En kedab, en lugnare. Och det här är också straff för att lugnen kommer från vad? Från munnen. Han straffas med att munnen slits sönder fram till domedagen. Och det här är en stark varning från att ljuga. Och tänk er här, det nämns i denna hadith att den här mannen ljög en lugn som nådde till en annan eller en kontinent eller vad man kan säga. Den nådde runt jorden. Hur lång tid tror ni att det tog för en lugn att nå andra sidan jorden förr i tiden? Månader, år, eller hur? Den skulle färdas på en häst, på en kamel, på båtar på, och så vidare. Tills den når andra sidan jorden. Idag, du ljuger på mobilen. Du skriver någonting som inte är sant. På data, på sociala medier. Ett klick. Och den är över hela världen. På mindre än en sekund. Subhanallah. Och många tar lätt på det. Ta lätt på att ljuga. Sprida falsk information på sociala medier. Sprida rykten, propaganda mot muslimer, mot andra, även mot icke-muslimer. En muslim ljuger inte. Det finns inte med. Som sahaba sa, att lugn och iman är inte förenligt. En muslim talar sanning. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Frukta Allah och var bland de ärliga, de uppriktiga. Alaykum bis-sidq, profeten alayhi salam, han sa, jag förmanar er att vara ärliga. Fa inna sidqa yahdi ila al-birr. För ärlighet leder till fromhet och fromhet leder till paradiset. Och en person är ärlig tills Allah skriver honom som en siddiq, en sanningsenlig person. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ, och jag varnar er för lugn. فَإِنَّ الْكَذِبْ يَهْدِ إِلَى الْفُجُورِ, för det leder till synd. Och synd leder till elden. Och en person ljuger tills han blir en lugnare hos Allah. Subhanallah. Hadithen Bukhari. Så en muslim ska alltid tala sanning. Så pass att profeten a.s.w. gav ett råd till Abu Dharr. Han sa, وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقْ وَلَوْ كَانَ مُرًّا. Han beordrade mig att tala sanning även om den skulle vara besk. Även om den är emot mig. Ja, man säger till, var du som gjorde det här? Du förstörde någonting, du kom sent, du gjorde någonting. Det är lätt att säga, det var inte jag. Jag vet inte om du har. Jag har klarat mig. Säg sanningen, ja, det var jag. Jag ber om ursäkt, det var inte meningen. Det ska inte upprepas. Jag fixar det. Eller hur? Chalas. Enkelt. Men ljug aldrig. En muslim ljuger inte. Och tillbaka till det här med sociala medier. Jag vill att vi verkligen tänker på det. Att man inte skriver saker om andra. Man inte hittar på saker om andra. Så här, jag tror, eller jag har hört en pålitlig person sa, sen det visar sig att det inte är sant. Vad har vi hört sådana saker? Vad säger Allah azza wa jall? Ya ayyuhalladhina amanu ija'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Om en syndaktig person kommer till er med en information, nyhet, bekräfta. Du får inte sprida vad folk ser utan att bekräfta. Eller hur? Nyheter, är de adel? Är de pålitliga? Eller är de fasiqin? De är fasiqin. Många säger, vad stoppar Jazeera? Nej, Jazeera ljuger. Andra nyheter ljuger om folk. Sprider misspropaganda. Journalister är inga trevliga människor. Och goda nyheter är inga bra nyheter. Så det räcker inte. Men någon säger så här, okej, men jag spred bara ett meddelande, en information som någon annan sa. Nej, det är ingen ursäkt. Vad sa profeten alaihissalam i en hadith som många inte känner till? Kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Det räcker som lugn att en person berättar allt han hör. Du bara forward, skicka vidare saker och ting, dela saker och ting. Kan göra dig till en lugnare. För du sprider en lugn för någon annan person, då blir du också en lugnare. Du kan inte säga, men jag visste inte, det var han som gav mig. Lär du skyldig att kolla upp det. Är ni med? Så man ska vara försiktig. Och även ibland det kommer till islamisk information, det är också felaktigt på sociala medier. Någon sprider påhittade hadither, påhittade information. Säger man, kallas, jag visste inte att hadithen var svag. Lär man kolla upp det. Är ni med? Just med sociala medier, om man nu är aktiv, sprid gott. Var ingen sån här som sprider nyheter och qil wa qal, utan sprid hadither, koranverser, koranvideos, eller positiva saker. Sprid islam igen. Är ni med? Och du har ingen skyldighet att lägga upp qil wa qal, han sa, eller hur? Utan du klarar det. Är ni med? Man ska vara försiktig. Akta sin tunga. Och sen så såg profeten alaihissalam de här nakna männen och kvinnorna som brann i den här ugnen och skrek och doftade ruttet unkelt. Och det var då män och kvinnor som i det här livet begick zina, otukt. Som också subhanallah idag tyvärr har blivit väldigt utspritt, vanligt, accepterat. Man har skönmålat det. Det är helt okej att ha förhållanden utanför äktenskapet och så vidare. Och det är från domedagens tecken. Som det nämns i Bukhari, från domedagens tecken är att zina kommer att sprida sig. Kommer att bli utspritt, kommer att bli vanligt. Det är accepterat. Det är helt okej. Så pass att du kritiseras om du inte har förhållanden innan äktenskapet. Eller hur? Ibland är det så här, vad, du är 16 år, du är oskuld. Va? Mår du bra eller? Det är typ så folk nästan resonerar. Och vissa skryter över hur många de har varit med och jag vet inte vad. Muslimer gör inte sånt här. Alhamdulillah, Allah har gjort halal, klart och tydligt. Enkelt att gifta sig, alhamdulillah, du väljer en partner. Och det är den vägen som vi går igen. Vi gör inte någonting som Allah azza wa jalla har förbjudit. För det har konsekvenser. Det är inte bara så skönmålat som det låter. Och sen den fjärde synden som nämndes i denna hadith. Det var att ta ränta. Handla med ränta. Handskas med ränta, konsumera ränta, ge eller ta. Hur det än kan vara. För ni vet alla är förbannade som vi nämnde med ränta förra lektionen. Den som tar, den som ger och den som vittnar. Ingen går säker när det kommer till ränta. Och muslimen har ingenting med ränta att göra. Inte en krona. Men någon säger, men vadå? Det är CSN-lån, det är 16, vad var det? Jättelåg ränta. Och alla, om det är en krona ränta, det är haram. Du lånar 100 miljoner en krona ränta, det är haram. Du får inte göra det. Inte tillåtet. Men idag är det enkelt. Du kan få en villa, du kan få ett radhus, du kan få finaste bilen. Du kan köpa hit och dit på kredit, ränta, jag vet inte vad. Det är enkelt. Det är bekvämt. Men det är inte så det funkar. Du får ta ett halallån av en släkting eller vän eller affärsman. Al-qard al-hasan. Där du betalar tillbaka vad du har lånat. Och personen belönas för att ge detta lån. Men ta aldrig ett räntelån. Undvik detta. Och sedan så såg då profeten alaihissalam Malik. Väktaren över helvetet. Och ni vet ju, alla nämner ju honom i Koranen. Wa nadaw ya Malik. I Koranen. Att, och Malik, yani, låt Allah göra slut på oss. Och Malik är då den största ängeln som Allah har skapat. Och han sa att jag aldrig sett någon så skräckinjagande som den här personen. Yani. Skrattar inte, han är sträng, hård. Och skapad för att straffa. Endast. Och han har andra änglar under sig som heter Zabaniya, 19 stycken. Alayha 19. Som då är ansvariga för att straffa folk i helvetet. Må Allah skydda oss. Och sedan så såg profeten alaihissalam profeten Ibrahim som satt i paradiset, ett av paradiset, och tog hand om alla barn som hade dött på denna jord. Och han sa att jag aldrig sett så många barn. De som dog på el-fitra, den naturliga normen, yani dog på tron på la ilaha illallah. Yani, han sa här i hadithen då, de som då dog på el-fitra eller föddes på el-fitra. De barn som fortfarande hade den naturliga tron, inte hade blivit könsmogna och valt en annan religion än islam. Att alla de här var då under hans uppsyn i väntan på domedagen. Och sedan så nämnde profeten alaihissalam paradiset. Och då han fick se de här männen som hade blandat bra och dåliga gärningar. Khalat wa amalan salihan wa akhira sayyi'a, som blandat bra och dåliga gärningar. Ja, det var troende men samtidigt begick mycket mycket grova och stora synder och liknande. Att de då på domedagen, de vet att de gör fel, kommer på det här sättet. Halva kroppen vacker och halva kroppen ful. Och Allah förlåter dem då och renar dem och låter dem få vara i Jannah, i det vackraste av tillstånd. Och sen fick han också då se sin boning i paradiset, det här slottet. Mashallah. Så en väldigt, väldigt lärorik hadith med många tankeställare. Och det här hadithen nämnde vad? Fyra synder, eller hur? Och det finns andra synder. Och sen har vi att vissa av synderna fortsätter man att straffas för på domedagen. Sen i helvetet. Så att Allah måste. Genom man sa till en person, som du vet, när han som sover fajr varje dag. Om man säger till honom, om du inte vaknar imorgon, vi kommer kasta ett stenblock på 20 kilo på din skalle. Kommer han vakna till bönen? Kommer han? Han kommer inte sova, eller hur? Eller han kommer vakna. Ja, det här det är inte något som kommer att hända en gång. Det kommer att hända kanske tusentals gånger. Om du inte går upp och ber dina bönor. Man ska ta det här på allvar, Allah måste. Vi går vidare till nästa punkt. Och det är att synder orsakar el-fasad. Yani fördärv. Korruption och fördärv. Ibn Qayyim säger att synder orsakar på jorden olika sorters av sedesfördärv, korruption i dess natur. Vatten, luft, växtlighet, på land och på hav, i dess frukter, i dess grönska. Så påverkas allt detta av synder. Som Allah säger, "Zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas." Att ondska, korruption sprider sig på land och hav på grund av vad människorna har gjort, för att de ska smaka en del av konsekvenserna av deras synder. Kanske de kommer att vända tillbaka. Så här nämner då Ibn Qayyim den här versen på surat Rom, vers 41, att el-fasad, ondska, den sprider sig i land och på hav. Och vissa säger att det betyder i stora städer, i mindre städer, eller städer vid havet och städer på land och så vidare. För folk bor ju inte på havet, utan i så fall är det öar och liknande. Men i alla fall, ondska sprider sig generellt. Och då nämner här Ibn Qayyim från Mujahid att han sa att إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر. Att om orättvisa folk kommer ta makten och sprida orättvisa, så kommer Allah Azza wa Jalla att hålla tillbaka regnet och förstöra, yani ta bort växtligheten och produktion och så vidare. Wallahu la yuhibbu al-fasad. Och så läste han den här versen. Så vad händer då här? Att ad-dhunub sababu al-fasad alladhi dhahar. Att synderna, han säger Ibn Qayyim, är orsaken till den ondska som sprider sig. Wa in arada an al-fasad alladhi dhahara huwa dhunub nafsiha. Och det sägs också att al-fasad, den här korruptionen, är själva synderna. Så det båda stämmer. Synder är korruption, det är ondska. Och leder till ondska. Är ni med? Så varför? لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. För att Allah ska låta oss straffa en del, eller låta oss smaka en del av konsekvenserna av det vi har gjort.
Kanske vi kommer vända tillbaka. Och det här är viktigt. För att när vi kollar på jorden, vi ser att det händer mycket dåliga saker. Det här då global uppvärmning, naturförändringar och så vidare. Som muslim kan man inte skylla allting på naturen. Och säga att allting har en vetenskaplig förklaring. Och det är bara koldioxid, det är för att vi kör för mycket bil och hit och dit. Nej, de här sakerna förstör. Men det är inte bara det som förstör, det är bara det som orsakar. Utan det är också vad vi gör. Och som han nämner här, vissa av de lärda sa, att varje gång människorna hittar på en synd, kommer Allah med ett nytt straff till människorna. Ju mera synder, ju mera straff. Ju mera ondska, ju mera fasad. Ju mera torka, ju mer översvämningar, ju mer jordbävningar, ju mera bränder. På grund av det vi gör. Så att vi kanske ska få oss en tankeställare och vända tillbaka till Allah. Göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Men att vi framhärdar en synd och tror att allting kommer att lösa sig för att vi slutar använda plastpåsar. Nej. Eller kör elbilar. Nej. Utan vi måste vända oss till Allah i ånger i tauba. Och han kommer nämna i nästa punkt också motsatsen. Hur lydnad till Allah påverkar allting positivt. Subhanallah. Och han säger Ibn Qayyim här, liyudhiqahum ba'da alladhi amilu, för att Allah ska låta oss straffas för lite av det vi har gjort. Och han sa, skulle Allah straffa oss för allt det vi gör, skulle det inte finnas en själ kvar på jord. Det är bara lite straff för det vi gör. Skulle det vara straff för allt vi gör, khalas, jorden skulle vara utplånad. Han säger också sen, den 25 punkten, att från syndernas för syndernas onda konsekvenser är att de påverkar jorden. Det här med jordbävningar, hur dess baraka försvinner från jorden. Och då profeten alaihissalam, han nämner ett exempel här, gick förbi Diyar Thamud som ligger norr om Medina, om jag tar fel, där profeten Saleh kom med kamelen. De utplånades, eller hur? Och sahaba red en gång förbi. De skulle till Tabuk, tror jag. De red förbi de här gamla ruinerna. Och de typ slog läger, eller de ville kolla, gå in och kolla på ruinerna. De tog lite vatten, vissa började baka och så vidare. Gjorde deg och sånt. Han sa, ta inget vatten. Det här degen ger inte kamelerna, äter inte. Den här platsen är förbannad. Och om ni reser förbi, gör det i ett, vad kan man säga, reflekterande tillstånd av nedstämdhet över vad som drabbat de här människorna. Och det visar på vad? Att yani, syndernas onda konsekvenser finns kvar. Yani, det verkligen påverkar jorden, marken och så vidare. Allah mustan. Och han nämner också en athar från Imam Ahmed i hans musnad. Att han sa, man fann i, som en kista kan man säga, Khazain Bani Umayya, de tidigare ledarna i den muslimska umman, hittade man vad heter det? Hempa. Det heter vete eller vetekorn. Vet, stort som riskorn, eller hur? Stora som dadelkärnor. Vetekornen var stora som dadelkärnor. Och så stod det på boxen, Hada kana yambutu zaman al-adl. Alltså här växte det på rättvisans tid. Är ni med? Yani, Allah gav baraka till jorden. Och vi nämnde den här versen innan. Vad är versen? وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا وَتَقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Att de ahlul kitab bara hade trott, fruktat Allah, yani varit bra med människor, hade vi öppnat för dem välsignelserna från jorden och marken. Så att när man lyder Allah, man har taqwa till Allah azza wa jal, kommer Allah att öppna el-baraka på jorden. Och en shahid på detta, ett till argument, är också att då Mehdi kommer, som det har nämnts, att då Mehdi kommer innan domedagen, så kommer han att fylla jorden med rättvisa som den innan var fylld med orättvisa. Okej? Okay? Jämla och ardo adlan kama muliat dhulman. Så ett tecken på att Mehdi kommer är att jorden kommer vara fylld med orättvisa. Och Allah alam, jag ser inte det som långt borta. För mig är mycket, mycket orättvisa på jorden. Även vad folk kallar för rättvisa är orättvisa. Det är inte som att förtrycka folk i rättvisans namn. Och förbjuder folk från att praktisera islam och fängslar folk och stoppar dem i koncentrationsläger. Jag vet inte vad. Så han kommer att komma i en tid av orättvisa och fylla jorden med rättvisa. Och sen kommer tillsammans med honom profeten Jesus, Isa, komma tillbaka. Och vad kommer han att göra? Etablera islam. Endast acceptera islam. Ta bort all form av kyrk, politism och liknande. Och vad hände på hans tid? Vad sa profeten Alisa, Sahih Muslim? Vad sa han? Han sa att al-baraka, välsignelsen kommer att komma tillbaka till jorden så som Allah skapade jorden. På grund av vad? Att det är fromhet, lydnad till Allah Azza wa Jalla. Och han nämnde ett exempel. Och han sa att rumän, ett granatäpple, kommer att bli så stort att skalet kan du använda som paraply, alltså skydd när det regnar. På ett granatäpple, som är så här stort idag, kommer du kunna använda som skydd mot regnet. Och kommer att räcka för en hel grupp att äta. Mjölken från en ko kommer räcka till en hel by. Mjölkar en gång. Det blir baraka, välsignelse på den tiden. Subhanallah. Varför? På grund av lydnad. Så man förstår då motsatsen. På grund av olydnad så blir det liksom fasad, ondska som sprids på jorden. Subhanallah. Och därför, ja ikhwa, vill du vara mubarak? Vill du vara välsignad? Vill du ha välsignelse i ditt liv, i din tid, i dina pengar, i din hälsa, i din kunskap, i ditt hem? Lyd Allah subhanahu wa ta'ala. Låt ditt liv präglas av lydnad till Allah. Är du däremot en person som ständigt syndar och gör haram och lyssnar på musik och kollar på haram och gör haram och tar lätt på bönen och inte läser Koranen och jag vet inte, det ena och det andra. Du kommer inte ha baraka i ditt liv, i ditt tid, i din kunskap, i ditt hem. Det kommer vara problem, det kommer vara shayatin, det kommer vara en onda känslor och så vidare. Så vill man vara välsignad, lyd Allah subhanahu wa ta'ala. Du kommer se baraka i din mat, i dina pengar, i det du äter, i det du gör, i din kunskap, mashallah. Så baraka finns i att lyda Allah. Och förlust av baraka finns i att lämna, att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, trots Allah och att synda. Och det han nämnde här, det är faktiskt nästa punkt. Att från syndernas onda konsekvenser är att de påverkar en människa. Suar al-khalq, en utseendet av skapelsen. Därför har det berättats i Tirmidhi att Allah subhanahu wa ta'ala skapade Adam tulen fissama sittuna dira, 60 dira lång upp i himlen. Och att människorna från den tiden bara blir kortare än fram till domedagen. Han säger att om Allah subhanahu wa ta'ala idha arada Allahu an yutahhira al-arda min al-dhulma min al-dhulma wal-fajra wal-khawana, då Allah subhanahu wa ta'ala vill rena jorden från dessa förtryckare och svikare och tyranner, så kommer Allah då ta fram en rättvis tjänare från Ahlul Bayt, yani det är en Mahdi, som kommer att fylla jorden med rättvisa så som den innan var fylld med orättvisa. Och hur då el-Messih kommer att strida mot de som förnekar honom. Och han kommer då att etablera rättvisa på jorden och styra med Koranen och Sunna. Och då så kommer jordens baraka att komma ut så som den var då Allah subhanahu wa ta'ala skapade jorden. Och då säger Ibn Qayyim, för att då jorden renas från synder, dhaharat fiha athar al-baraka min Allah. Då kommer dess välsignelse att komma från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger också att det råder inget tvivel om att alla straff som Allah sänder ner över människorna är på grund av synder som folk begår. Så det är från Allahs hikma, en rättvisa, att då, ja, det är så som vi gör, får vi tillbaka. Gör vi fel, kommer det fel tillbaka. Precis. Att ju större brott, ju större straff. Och ju mindre brott, ju mindre straff. hos den. Och samma sak är det i detta liv, i el-barsa och i nästa liv. Han säger också, tänk här, reflektera på Shaitan. Vad är det han bor någonstans? Vad är han någonstans? Han säger, för innehu lemma qaran al-abdu. Precis. Att då Shaitan blev trotsig, gjorde uppror mot Allah subhanahu wa ta'ala. Precis, eller då Shaitan tar makt över en person och personen lyder Shaitan, kommer personen förlora al-baraka från sitt liv, sitt, vad kan man säga, ålder, ens gärningar, kunskap, det man säger, det man gör, Allah mustan. Det som vi nämnde repeteras här. Som handlar om. Det finns en hadith jag ska avsluta med som illustrerar just detta. En autentisk hadith enligt Sheikh Al-Bani. Och det är då han säger profeten al-Islam, ya ma'ashara al-muhajirin. Och ni som utvandrade, han tilltalar här muhajirin. Fem egenskaper kommer att ske. Och jag söker skydd hos Allah att ni ska behöva uppleva dessa fem saker. Lam tabhar al-fahisha fi qawmin qatt hatta yu'linunaha illa fashafihim al-ta'un wal-awja' allati lam takun fi aslafihim. Han sa att om al-fahisha, yani otukt, blir vanligt, yadhar, yani yu'linuna biha, de gör det öppet utan att skämmas, så kommer Allah att straffa dem med pesten och sjukdomar deras förfäder inte kände till. طيب. Så sa han, وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخِذُوا بِسِنِينَ وَشِدَّةِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. Och om folk fuskar med mått och vikt, så kommer Allah att straffa dem med år av torka, fattigdom och orättvisa ledare. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاتَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. Och om folket håller tillbaka zakat, kommer Allah att hålla tillbaka regnet från himlen. Om det inte vore för boskapen, så skulle Allah inte sända en droppe. وَلَا نَقَضُوا أَحْدَ اللَّهِ وَأَحْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّتَهُمْ عَدَاءً مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَأْخُذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. Och om de inte upprätthåller pakten med Allah och hans profet, så kommer Allah att skicka en utomstående fiende som kommer att ta de rikedomar som de har. Och om deras ledare inte styr med Koranen, så kommer Allah att göra så att de bråkar sinsemellan. Så man nämnde så här fem saker. Att om zina, otukt, blir vanligt, så ökar sjukdomar, könssjukdomar. Och vad är den andra saken? Om vi fuskar med mått och vikt, så kommer Allah hålla tillbaka regnet och sända över oss orättvisa ledare. Och det här subhanallah man kan se, som araberna säger, kama takunu yuwalla alaykum. Alltså som ni är kommer era ledare att vara. Ledaren återspeglar folket. Du ser folket fuska, lura varandra, blåsa varandra. Ja, inte hålla vad de lovar. Nu ser presidenten likadan i många länder. Så Allah måste och torka för att folket själva fuskar. Håller vi tillbaka zakat, Allah håller tillbaka regnet. Och det blir torka och fattigdom och så vidare. Allah måste. Och sen vad var den fjärde? Att om vi bryter pakten med Allah och hans profet, när vi inte lyder, vi inte följer islam, vi har ett avtal. Att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, lyda hans profet, följa hans profet. Gör vi inte detta, vad kommer att hända? Allah kommer att skicka en fiende, en utomstående, icke-muslim, som kommer att ta över våra länder och ta våra rikedomar, ta våra naturresurser. Inte det här något som har hänt? När många vänder sig bort från islam, inte praktiserar islam. Det kommer kolonisationer, man koloniserar muslimska länder. Man tog alla naturresurser, olja, guld, silver, diamanter. När man plundrat landet, man lämnade kaos upp och ner, sätter en diktatur i makten och säger assalamu. Ja, och ni ska betala också skatt till oss resten så länge ni finns typ. Ja, ni vulm. Wallah, ihana. Förnedring. Allah måste. Och sen vad händer? Om våra ledare inte styr med Allahs bok, kommer Allah göra så att de bråkar mot varandra? Inte det här någonting vi kan se idag? Ibland är ett land, du ser flera ledare bråkar mot varandra. För att inte ens tala om olika länder. Maktkamper och så vidare. För att folk inte enas på Koranen och Sunna. Allah Mustafa. De vill inte det bästa för människorna. De vill det bästa för sig själva. Allah Mustafa. Så, som ni ser så har synderna många negativa konsekvenser. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan.